Ekot kvart i sex. Liberalerna vill sänka skatten och Kristdemokraterna höja barnbidraget. Partiledartalen har börjat i Almedalen. Svenskarnas shopping på nätet ökar och så kritiseras talibanernas besök i Bryssel idag i studion Henrik Sell. Vi börjar i Almedalen. Liberalerna kräver att den statliga inkomstskatten ska sänkas redan från den 1 januari om Tidöpartierna vinner valet. Det sa partiledaren Simona Mohansson idag.
Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
I Liberalernas valmanifest som nyligen presenterades står det att partiet kraftigt vill sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster med målet att den ska halveras. Avsikten är att det ska bli mer lönsamt att studera. Och här i Almedalen idag säger alltså partiledaren Simona Mohansson att hon kommer att kräva att ett första steg tas redan i den första budgeten som en ny Tidöregering lägger fram efter en eventuell valseger.
Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga, men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar idag utöver kommunal skatt en statlig inkomstskatt på 20% på den del av lönen som överstiger 53 583 kronor. Enligt Simona Mohansson kostar det omkring 3 miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1%.
Reporter Lova Olsson. Även Kristdemokraterna hade sin dag i Almedalen idag och Ebba Busch lovade under sitt tal att höja barnbidraget från dagens 1250 kronor till 2000 kronor.
Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har deklarerat att de vill höja barnbidraget, men olika mycket och inte lika mycket som Kristdemokraterna, som alltså vill höja barnbidraget med 750 kronor per barn och månad.
Därför att då får vi både en så att säga, värdesäkring för det värde som barnfamiljer har gått miste av när inflation och annat har ändrats, men också då en tydlig höjning.
Reformen kommer enligt Kristdemokraterna kosta 16,5 miljarder kronor och skulle bland annat enligt partiet kunna finansieras av att den tillfälliga matmomssänkningen inte förlängs.
Ebba Busch, som var först ut bland partiledarna under Almedalsveckan, ägnade mycket tid i sitt tal åt att prata familj- och välfärdsfrågor, om behovet av mer jämlik vård, värdighet i äldreomsorgen och att skatten behöver sänkas för vanligt folk.
All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare. Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
Ebba Busch upprepade det hon kallar värderingskampen, att Sverige är ett kristet land och att vi måste veta varifrån våra värderingar kommer. Nu ställs demokrati mot det hon kallar för burkakrati, en konflikt mellan två värderingssystem.
Det är en redig konflikt mellan två värderingssystem. Ett som frigör kvinnan och ett som förtrycker kvinnan. Burkan är symbolen för det system som osynliggör oss kvinnor. Och därför går vi till val på att förbjuda burka och niqab i offentliga miljöer.
Kristdemokraternas Ebba Busch, reporter Katarina Helmersson. Och med mindre än 3 månader till valdagen uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
I dagsläget så har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss för rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina, som annars är någonting som Ryssland riktar in sig väldigt mycket på att försöka påverka och påverka länder att minska det stödet. Men här finns det en stark politisk enighet.
Sa Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen, reporter Simon Andrén. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö nu under eftermiddagen. Polisen kallades till platsen och pojken fördes med ambulans till sjukhus. Två pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick även han föras till sjukhus med livshotande skador. Klockan har passerat 17:50. Du lyssnar på Ekot. Strax ska det handla om att Kungliga Operan ges ut i landet. Men först om elektrifieringen av lastbilstransporterna. Nästa regering behöver skapa bättre laddmöjligheter för tunga fordon och göra det billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Vi hör Volvo-chefen Martin Lundstedt.
Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de.
Åtminstone så måste det vara så att el i förhållande till fossilbaserat blir billigare, och vi ser att i många länder så har man skapat det incitamentet.
Christian Levin är vd för Scania.
Det måste vara mer lönsamt att köra på el, och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårt ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
På ett seminarium i Almedalen riktade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg kritik mot regeringen.
På hemmaplan kan man göra mycket. Det visar Nederländerna, det visar Norge, andra grannländer som har visat att det går att ställa om den tunga trafiken. Men den svenska regeringen har inte visat tillräckligt stort intresse för det.
Kristdemokraten Andreas Karlsson är infrastrukturminister.
Vi har ett marknadsintroduktionsstöd som är en viktig pusselbit. Vi har påskyndat arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur. Och Trafikverket har exempelvis uppdaterat sina upphandlingsdirektiv så att man premierar nollutsläppsfordon vid upphandling. Och det är en bonus som finns under lång tid.
Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Anders Hjelmin. Svenskarna shoppar allt mer på nätet igen. I maj ökade omsättningen i e-handeln med nästan 40% jämfört med samma månad förra året enligt Svensk Handel, där Per Ljungberg är innovationschef.
Det är fler som e-handlat än vad vi någonsin har sett i en maj månad sedan 2020, och det är fler som de har köpt för ett högre belopp än vad vi någonsin har sett tidigare. Det här är ett rejält styrkebesked för e-handeln i Sverige. Samtidigt ser vi att man också handlar mer än någonsin från utländska aktörer, och då vet jag en stor majoritet av det här är från kinesiska plattformsföretag, och det här är en utmaning.
Examensfiranden och stundande semestrar var några saker som bidrog till att omsättningen i e-handeln skattades till drygt 15 miljarder kronor i maj. En ökning med över 40% jämfört med samma månad förra året. Hushållen börjar få det lite bättre, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.
Ja, men det är otroligt glädjande att vi börjar se en vändning. Jag skulle säga att vi sakta men säkert ser hur konjunkturläget förbättras. Man får mer pengar i plånboken. Det börjar bli lite mer stabilitet i omvärlden, hoppas vi.
Apoteksvaror, hemelektronik, kläder och skönhetsprodukter har gått bäst. Samtidigt så fortsätter konsumtionen att öka från de utländska onlineplattformarna, vilket Svensk Handel tycker är oroväckande.
Problemet är att när konsumenter handlar direkt från till exempel Temu så blir man privatimportör. Det betyder att Temu de behöver inte ta samma ansvar och leva upp till regler inom EU för konsumentsäkerhet eller miljökrav på samma sätt som de europeiska företag.
Från 1 juli införs en ny tullavgift på alla paket som skickas från länder utanför EU. Och man hoppas att det ska minska inflödet av varor från plattformar utanför EU.
Vi välkomnar det beskedet, men det krävs betydligt mer för att se till att de som exporterar till Sverige behöver ta ansvar för konsumentsäkerhet och miljökrav på våra svenska företag. Vi älskar fri konkurrens, men det måste ske på lika villkor.
Sa Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, reporter John Pira. Nu till börsen. I Stockholm stängde den på minus 1,2%. London backade med 0,1%. I Frankfurt gick börsen ner med 0,8%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,1% och Nasdaq ner med 1,8%. På valutamarknaden kostar $1 9,74 och en euro 11,08 kronor. I Bryssel mötte idag representanter från Afghanistans talibanregim företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU skulle man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare ska kunna skickas tillbaka till landet. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet legitimerar den brutala talibanregimen.
Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hårdför regim.
You cannot basically say that yes, the country is horrible and these are all these things that are happening and we're gonna pursue efforts to hold the Taliban accountable for these abuses and on another hand basically invite them to Brussels and to agree on migration deals to send Afghans back. This is hypocrisy.
Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
Hittills är Ryssland det enda landet som formellt har erkänt regimen i Kabul. Men dagens möte i Bryssel sker samtidigt som talibanernas regering långsamt tuggar sig framåt diplomatiskt. I fjol godkände Norge talibanernas representant vid ambassaden i Oslo. Och regimen har nu även konsulär personal i Tyskland. Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU.
It really matters to them to have all these presence all over Europe.
Under eftermiddagen gick talibanska företrädare ut och kallade mötet för konstruktivt. Talespersonen för Afghanistans utrikesdepartement säger att parterna diskuterade vad man kallar åtgärder för att återuppta omfattande konsulära tjänster för afghaner i EU-zonen.
Reporter Jakob Hallerström. Barn och unga i landets samtliga kommuner ska få besök av Kungliga Operan de kommande åren. Ylva Nilsson på Kulturnytt, hur kommer det här sig?
Ja, det är möjligt. Det är tack vare en mångmiljon donation, närmare bestämt 27,5 miljoner. Men det beror ju också på att operahuset i Stockholm renoveras. Och under de 5 år det pågår så ska man låta institutionens 20 pedagoger göra en Sverige-turné som når alla kommuner i Sverige.
Och vad är det de här operapedagogerna ska göra?
Ja, det kan bli en workshop på en skola eller en konsert på ett bibliotek. Och sen kommer man också under 2029 och 2030 att turnera med 2 föreställningar till 10 städer var. Och vi kan ju lyssna lite också på hur Unga Operan kan låta här ur hjärtats speldosa. Musik. Ja, och även om operans uppdrag inte kräver att man turnerar så är barn och ungas tillgång till kulturen en rättvisefråga. Det här säger Ellen Lam som är konstnärlig ledare för Unga Operan.
När kulturen blir något som man känner igen, som man behärskar och som man vågar förhålla sig till, inte minst de här lite smalare konstformerna som opera och ballett, då stärks ju både självbilden hos barn men även relationen till omgivande samhället.
Och vad kommer hända mer under de 5 åren operan håller stängt?
Ja, den här donationen från Olle Enqvists stiftelse innebär också fler föreställningar på Scenkonstmuseet som ju är Unga Operans hemmascen under renoveringsåren. Men Ellen Lam hoppas att man ska kunna fortsätta att röra sig ute i landet.
Det är inte tänkt heller att vi ska kryssa av kommuner från en lista, utan idén är också att vi ska hitta ett starkare samarbete med de här olika kommunerna. Och att det ska finnas samarbeten kvar när vi flyttar tillbaka in i operahuset också.
Säger Unga Operans konstnärliga ledare Ellen Lam. Innan dess pratade jag med Kulturnytts Ylva Nilsson. Nu ska vi till Radiosporten med Johan Bengt.
Och sporten inleder med att berätta att generalsekreteraren i Svenska Olympiska Kommittén, Åsa Edlund Jönsson, lämnar sin tjänst efter 3 år på posten. Hör i appen Sveriges Radio hur hon ser på sina år med uppdraget. Nuvarande sportdirektör Fredrik Jolamo tar över rollen tillfälligt. Handbollslandslagets Johanna Bunsen har blivit framröstad till årets bästa målvakt i Europa. Bunsen som den gångna säsongen med sin franska klubb Metz var med och vann Champions League. Den norska hockeymålvakten Henrik Haukeland som vann VM-brons här i våras har tagit det kontroversiella beslutet att flytta till den ryska ligan KHL. Haukeland är klar för Traktor Chelyabinsk och nu meddelar det norska förbundet att han därmed är portad från landslaget. Om en timme i P4, fotbolls-VM och kvällens första match. Portugal som inleder med att spela oavgjort premiär mot Kongo möter Uzbekistan. Och med i Portugals startelva hittar vi Ronaldo. Det var sporten.
Varningarna blir allt fler i värmeböljan i Europa. I Frankrike omfattas nu mer än halva landet av röda varningar. Och i delar av landet väntas temperaturen på nytt nå över 40 grader enligt franska vädermyndigheten. Svenska Svea Wikström befinner sig i Paris.
Alla är så svettiga verkligen. Vi själva går in i butiker ibland bara för att svalka oss där det finns AC. Vattnet vi har är varmt. Då får man lite så här panikkänsla liksom.
Svea Wikström har åkt till Paris med en kompis för att jobba över sommaren. Och hon försökte anpassa packningen för de höga temperaturerna.
Men jag tror det var ännu lite chock för oss båda när vi väl kom hit att det var så varmt som det var. Liksom. Vi försöker hålla värmen ute i lägenheten och alltså flera gånger om dagen som vi båda tar kallduschar för att liksom svalka oss.
Under gårdagen flydde de ner till Saint-Martin-kanalen för att svalka sig. De höga temperaturerna har fått franska myndigheter att ta bort badförbudet.
Det var jättemycket folk. Vi hade picknick och det var högtalare och folk som hoppade från så här broar, så det var jättehärligt verkligen.
Idag väntas återigen höga temperaturer och det har fått vännerna att sätta sig på ett tåg bort från stan.
Ja, just nu sitter vi på väg till ett ställe utanför Paris för att bada. Det ska ju bli just idag extremt varmt och det blir nästan lite svårt att röra sig in i stan. Det blåser nästan ingenting vilket gör att man upplever det extra varmt. Därför tycker vi att det ska bli skönt att åka utanför stan för att kanske få lite vind också.
Reporter Thea Regell. Värmeböljan är nu på väg att dra in över Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturerna nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Även nätterna väntas bli varma. Enligt prognoserna så sprider sig sedan värmen upp över landet. Det följs dock av mer ostadigt väder under nästa vecka med lägre temperaturer och regnskurar. Och som titt på väderprognosen för de kommande timmarna, ikväll och i natt får Götaland klart till halvklart väder medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och södra Norrland skurar som i efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växande molnighet. Temperaturen den lägger sig i söder på 22-27 grader, längst i norr 9-14 grader. Producent för sändningen Ola Henriksson, nu Europapodden.